Fågel jävlar, håll käften.
Men det här kan vi inte göra.
Ja, men vänta lite. En sökdag. Du lyssnar på podcasten Skolsverige som finns på iTunes, Acast och skolsverige.com. Dagens avsnitt är inspelat utomhus på grund av att Sveriges minsta öppna café är fortfarande inte öppet. Så därför är det lite konstigt bakgrundsljud. Vi ber om ursäkt för det. Hoppas att ni är överseende med det. Nu kommer avsnittet. Det här är Skolsverige.
Ja du Jakob, ska jag berätta vad jag har gjort idag?
Ja, Karin gör det.
Ja, eller hur? Ja, det är så vibla charmigt att jag inte frågar vad du har gjort utan jag berättar.
Nej, men det känns som att det är liksom så när podden funkar. Vi berättar vad vi har gjort och ja. Så är det det som är den här podden. Typ.
Ja, men jag ska berätta att idag klockan 10:10 så vaknar jag av att min hund helt desperat puttar på mig. Mm. Och väcker mig. Jag ligger alltså och sover 10:10 och har inte vaknat en enda gång sedan 11 igår kväll.
Så den hunden bara, det jävla aset, nu vill jag ha frukost.
Nu vill jag ha frukost, jag vill gå ut. Vad håller hon på med? Hon ligger och sover. Och då visar det sig att hela huset är vakna, utom jag.
Mm.
Det har inte hänt sen... Alltså någonsin i mitt vuxna liv att jag sover längst, för det första.
Mm.
Och då tänker jag så här, eller för det första, det har aldrig hänt. Och jag tänker, det måste ju vara ett kvitto på att den här terminen var lite över det vanliga på något sätt.
Jag tänker så här, det är ett kvitto på att du har liksom varvat föräldraskapet någonstans. Du börjar se ljuset i tunneln liksom. Ja. Är det inte så? Alltså, ja. Det är kanske en annan diskussion för en annan podcast, men ja. Liksom... Om du kan sova till 10:10, hur mycket behövs du egentligen?
Nej, uppenbarligen behövs jag inte. Jag är färdig, jag kan dra till Saint-Tropez.
Ja, men ja. Vi sätter en liten plugg i den frågan så länge. Mm. Och så går vi tillbaka till den med timmar. Alltså okej, så det är liksom första dagen på sommarlovet och du börjar med att sova 12 timmar?
Ja.
Mm. Mm. Det låter rimligt. Jag jobbar ju fortfarande, vi spelar in det en tisdag. Jag jobbar på onsdag, kanske torsdag. Nej, jag tror inte det. Så jag har typ en eller två dagar kvar.
Mm.
Men alltså det gör ju... Det känns ju som att man börjar gå ner i varv så fort eleverna slutar.
Mm.
Och jag måste säga att hela det liksom upploppet, hela målrakan och så. Jag har varit ganska chill hela vägen. Så som de här junidagarna kom. Så som de här liksom Kristi Himmelfärd och nationaldagen. Och du vet liksom man hade ett par löjligt korta veckor precis innan sommarlovet. Så det hjälpte underbart bra för att så här, landa lite mjukt.
Vad roligt för dig.
Så jag har verkligen inga som helst. Jag vet ju inte som sagt vad som händer imorgon kväll när jag går på sommarlov. Eller imorgon kväll. Men jag ser inte framför mig att det är någon 12 timmar sömn.
Nej, men det var ju skönt för dig. Mm-hmm. Jag kan säga att jag sov. Men,
om du som lyssnar på det här sov 12 timmar får gärna gå in och kommentera på Karins Twitter om det.
Ja, jag har twittrat om det faktiskt.
Att
jag sov i 12 timmar. Jag twittrar så mycket om så mycket intressanta saker. Andra saker jag twittrar om är att jag har kommit på att man kan köpa en elmoppe istället för att köpa nytt månadskort. Det kommer nämligen att bli lika dyrt. Men det är en annan sak.
Just. Vi borde starta en Göteborgspodd, en parallell podd med Göteborgsfrågor. Det finns inte, tror jag.
Nej.
Det borde vara. Men okej, tillbaka till diskussionen då. Så det är lite det som är grejen. Det är liksom sommarlovet står runt hörnet. Det är dags att göra ett avslut, lite bokslut. Vi har skrivit ändlösa så här, systematiska kvalitetsarbetes redogörelser hit och dit. Jag satt och tryckte på publicera på alla omdömen på Unicum. Ja, precis den grejen. Sitter på möten efter möten med planeringar om vad ska vi, hur ska vi, vad ska vi ha. Till liksom att börja ta lite diskussioner med kollegor kring så här, ja men nästa år vore det kul att göra lite om det här och det här. Ska vi inte fundera lite på det? Du vet, liksom hela det varvet.
Mm.
Och då vet man att man börjar se ljuset i den berömda tunneln liksom.
Eller hur?
Men den här podden, vi tänker att vi fokuserar lite grann på höjdpunkter.
Ja, vi tänkte det. Jag fick nämligen en sån fråga från mina chefer. De har nämligen lärt sig att man ska utvärdera. Det är någonting som man ska göra. Så det kom en utvärdering om deras kommunikation och hur de kommunicerar med oss. Och sen var sista frågan, vilken är det här läsårets höjdpunkt?
Mm-hmm. Så det var liksom sista frågan för att förbättra lite så här, roligheten i hela quizet typ.
Ja, men lite, jag vet inte. Det var väl någon fråga också om vad var sämst med läsåret också, tror jag.
Ja, det känns ju inte jättevärt att fråga det.
Nej, jag vet inte, jag kommer faktiskt inte ihåg. Men den, ja. Men höjdpunktsfrågan kommer jag ihåg för att jag blev alldeles tyst. Och tänkte, jag brukar ändå vara bra på att fokusera på positiva grejer. Och jag tycker liksom att det är en av mina styrkor. Men så här, vad är läsårets höjdpunkt?
Om man pausar lite och tänker efter. Du som lyssnar får gärna pausa och tänka efter en stund. Vad är ditt läsårs höjdpunkt? När jag tänker efter så vet jag ju inte på rak arm.
Nej.
Jag tycker inte att det är så himla dåligt läsår. Jag tycker det har gått fort. Jag tycker det har varit mycket. Det var jättemycket dåligt. Det var jättemycket bra naturligtvis. Men liksom, vad är läsårets höjdpunkt?
Eller hur? Men jag,
när vad svarade du på den frågan?
Ja, jag, till slut. Jag fick ju faktiskt ställa mig upp lite på min arbetsplats och gå ett varv och tänka, vad svarar jag? Och till slut kom jag på att om jag ska svara en specifik sak, för att det låter ju som ordet, alltså det är en höjdpunkt. För att i skolan tänker jag egentligen att det är inte så att vi är fyllt med höjdpunkter, utan du är snarare en systematisk stegring i någon slags härlighet. Men om jag ska ha en sak som jag faktiskt vill lyfta fram, så är det ju konstigt nog när statsministern var förbi oss.
och droppade förbi så här,
ja, nej, men han kom ju, han valde ju att få komma till vår, han frågade faktiskt, det var ju han som frågade om han fick komma, och han fick det. Men jag är ju egentligen inte så himla, okej, jag är inte så starstruck för honom, det är jag verkligen inte, men däremot så tyckte jag det blev så himla bra att det var eleverna som stod i centrum för hans besök. Att de fick visa upp sina grejer, att han liksom fick se deras olika utställningar, att det var de som ställde frågor, att han var runt och pratade intresserat med dels för kulturkommitté, men dels också med olika liksom, ja, potentiella konstnärer framöver och sådär.
Om jag förstår det, det är naturligtvis, som du säger, alltså så här, hans megafon blir ju elevernas megafon för en stund. Det är ju lite coolt att de får liksom, alltså viktigheten och allvarheten i det blir ju bra. Alltså alla skolor strävar väl efter att liksom sätta eleverna i centrum på ett sätt som liksom lyfter upp dem. Och där lyckas ni med det på ett väldigt så här, spektakulärt men ändå allvarligt sätt. Så är det där fint.
Ja, men det är,
jag fattar att det är en höjdpunkt, så det är klart att det är det.
Ja, och jag vet ju hur stolta och glada de var. Och vi klipper ju en sån här film från året som bara är för våra elever som vi visar. Det är så här, det är ett ganska fånig inslag på skolavslutningen som vi började med för många år sedan. Att jag går runt och filmar på de här kulturdagarna och sen så klipper jag ihop det till en till musik och så får de titta på det, och de tycker ju att det är ganska roligt att se sig själva, men då blir det ju jubel när det är bilder på när statsministern går omkring och tittar i deras det jublet på deras utställning, alltså det jublet var ju otroligt, och det visar ju hur viktigt det där är, mycket viktigare än vad vi kanske ibland tror.
Ja, men jag förstår det.
Men om du funderar nu då, och nu har du fått en stund att fundera, vad var ditt om du ska lyfta fram en höjdpunkt för dig?
Ja. Men jag kan inte liksom välja en punkt, utan liksom, det är, för jag vet inte, men liksom, det är inte riktigt det som är liksom typiskt för hur vi jobbar någonstans. Om jag tänker tillbaka till liksom det här året och vad jag tar med mig ifrån det, och så, det här läsåret, så tänker jag särskilt på en av de undervisningsgrupperna jag har som har varit extremt skolomogna. Liksom. Utan, för de har inte haft de traditionerna, de har inte haft de rutinerna. Utan liksom... jag brukar berätta om en händelse också för dem, för att jämföra liksom, bara så här, vad är det som är problemet här. Jag hade en lektion kanske i här, september, när jag bad dem att här, lägga under sina grejer, datorer i dataskåpet och gå och sätta sig, så ska vi göra nästa grej. Den aktiviteten tog en kvart för 19 av 23 att liksom hitta sin plats. Och det visar ju på att det liksom inte är en eller två stök, utan det är liksom en kultur där man vet att så här, men det här kommer ta så lång tid att det finns ingen som helst brådska med det. Det är ingen liksom viktighet att ta hand om det här, utan det är så här, jag hinner prata med några polare på vägen. Jag hinner, och sen bara råkar det vara så att alla 23 råkar vara så här, nu är det nu? Ja, nu är det liksom så samtidigt. Och då liksom lugnar det sig. Den gruppen har utvecklats hur mycket som helst till att det fortfarande finns mängder med saker kvar att göra. Liksom i studiero och i liksom i klassrumskultur och i alla möjliga olika saker som de ska få lära sig liksom nästa år. Men den utvecklingen relativt till vart de var förut. Att de idag kan göra en sån enkel byta aktivitet på 2 minuter och så är det gjort. Mm. Eller att de liksom själva kan se den utvecklingen. Det, jag har aldrig haft en elevgrupp som utvecklats så mycket. Även om det är fortfarande en hel del kvar att göra. Jag hade ett utvecklingssamtal för ett tag sedan med en elev som... Jag brukar sätta upp en punkt, men sen något som du är stolt över, som du har lärt dig sen förra utvecklingssamtalet. Så. Mm. Då väljer han så här, men jag ligger inte och krabblar på golvet längre. Oh. Och man känner så här, det är fint. Men jag fick alltid skälla över den förra läraren, för den andra läraren förut. För mm. Alltså varje samtal, men jag får inte det längre, för jag gör inte det längre. Och man känner så här, men det är bra. Mm. Det finns ju en hel del kvar efter den framgången. Så, innan vi är där vi vill vara. Men de har kommit hur långt som helst.
Mm.
Och att kunna se det och kunna kommunicera det, och de kan känna igen det.
Mm.
Och att de förstår att det är tack vare att de har gjort det jobbet.
Mm.
Det är min höjdpunkt över tid.
Mm.
Men det går inte att se i om man bara kommer in och besöker. För då ser man fortfarande liksom de som inte har kommit riktigt lika långt, eller de bitarna som fortfarande inte är på plats eller så.
Mm.
Och det tar lång tid innan man märker om man inte är där varje dag och följer det. Jag menar, det finns fortfarande föräldrar som tror att det är en stökig grupp. Mm. För att de är vana vid hur det var förut och liksom är inte så reaktiva på att det inte händer så länge.
Nej, samtidigt som det finns ju en risk i, tänker jag, att den här stökiga gruppen alltid kommer att vara den, alltså även om, alltså att man alltid kommer att titta och man kommer att se på de här eleverna, alltså den eleven som kravlade på golvet, som eleven som förut kravlade på golvet eleven.
Eller eleven som alltid kravlar på golvet.
Ja.
Man är inte med på att det sker en förändring.
Nej, men precis.
Alltså så många gånger som jag, nu tar vi steg bort från den här gruppen, bara generellt så. Mm. Så många gånger jag har behövt försvara elever gentemot kollegor som har bestämt sig för att den här personen är dålig på olika sätt.
Och så
jag kan inte räkna dem på två händer. Jag kan inte räkna det på liksom... Så det är så himla vanligt att det händer.
Ja,
och det är något av det värsta jag vet.
Ja, samtidigt som jag kan känna lite att det finns ju en risk när jag själv gör så. Alltså att man bestämmer sig för att herregud, det var ju... nu ska jag in i den... Du vet, nu måste jag, för att det finns ju liksom, jag som jobbar med så många olika grupper har ju grupper som jag vet funkar på olika sätt.
Jo, men det gör jag med. Jag har ju flera grupper också. Det är klart man jämför dem. Det är klart man ändå ser att den här är relativt bättre, den här är relativt lättare, den här är relativt roligare att undervisa, för man har mer lättare att få med sig dem. Man liksom, det är mindre förarbete. Man kan liksom ha en högre ribba. Man kan förvänta sig att saker går enklare på ett annat sätt. Tråkiga saker går snabbare. Man behöver inte prata om saker som är liksom självklarheter. Så. Men liksom, om man inte är öppen för att det förändras över tid,
då
har man ju inte en kraft som hjälper dem. De har inte en kraft som hjälper dem på vägen, utan de är snarare ett hinder i vägen.
Gud,
de har väldigt lite där att göra, faktiskt.
Ja, absolut. Och det är ju någonting som är en utmaning i hela vårt jobb och som är en förutsättning för hela vårt jobb. En sak apropå det faktiskt, som jag fick en liten tankeställare för häromdagen, var ju att jag sprang på politiken och före detta skolkommunalrådet Robert Hammarstrand har flyttat in. Han var Göteborgs högsta skolkommunalråd. Och han springer på, och han var och hälsade på mig en hel arbetsdag för massor med år sedan nu. Jag pratade med några av de eleverna och då tänkte jag just på det, liksom lite roligt att han var med och att han var med i den här gruppen. Det som blev liksom komiskt var ju att när jag pratade med honom nu, så sa jag lite ursäktande, och du var ju med i den gruppen, sa jag då. Lite så här, och de var ju lite som de var, haha. Varpå han får ur sig, men herregud, de var ju så sköna. Det hände ju så mycket, och de jobbar ju inte destruktivt, de var ju bara med. Men de var ju lite spontana. Och det var ju min upplevelse av dem, även om man liksom... När man så att jag hade väl den upplevelsen av att de var spontana och roliga, men de var också svårjobbade just för att de var så spontana och roliga och hade svårt att döda sina infall. Men utifrån hans synvinkel så var ju de bara kul. Och det var jag ju inte alls beredd på att han hade tyckt när han var där.
Och det finns naturligtvis många aspekter av det. Och mycket saker att fundera på i det. Det är... Ja, men det finns något i det ändå, om man ändå tänker efter. För på ett sätt är jag jättenöjd över liksom deras utveckling, och jag ser fram emot att fortsätta jobba med dem nästa år och se liksom nästa steg av det och så. Men jag känner också någonstans att liksom priset jag behövt betala för att kunna möta dem har varit ganska högt när det kommer till vilken lärarroll jag tar. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Att liksom, det är inte alls den läraren jag vill vara. Jag tror att jag är som bäst som lärare när jag lämnar lagom mycket utrymme för att elever ska få testa själv. Och sen kunna ha en diskussion om okej, vad funkar det med det här? Vad behöver du göra bättre nästa gång? Okej, det gick inte alls som du tänkte. Vad hade vi kunnat göra annorlunda? Liksom, att man får testa lite, men man också får utrymme att liksom vara spontan och hitta på egna initiativ och liksom göra uppgifter till sin egen och liksom vara kreativa på det sättet. Men det har inte alls funkat med den gruppen, för att man möter inte liksom skolomogna elever på det sättet. Man kan inte det, utan här har det varit väldigt mycket tydligare att nu behöver alla göra det här, nu ska alla ta fram det här.
Mm.
Det har liksom varit ett steg tillbaka till det fyrkantiga för att nå fram.
Mm.
Och det har varit framgångsrikt naturligtvis för dem. Men jag känner också väldigt tydligt att saker som jag är genuint bra på, att liksom se så här förmågor hos elever som de kanske inte själva upptäckt, eller liksom så här folk som tror att jag skulle vilja göra det här men de vågar inte riktigt, eller de testar inte riktigt det och så. Sånt har inte liksom fått ta plats i det.
Nej.
Utan det blir istället mer, det blir liksom fokus på något annat.
Mm.
Och då tar jag en annan roll och jag märker att liksom vår relation är annorlunda på grund av det. Eller så. Det är klart att vi har en respektfull relation med varandra, och jag vet att de respekterar mig och jag respekterar dem, och vi liksom har gått igenom mycket tillsammans, men jag kan se så mycket som jag hade velat göra med den här gruppen och så många av de eleverna som ändå liksom ligger lite längre fram.
Mm.
Som inte har blivit stimulerade på det sättet som jag hade velat stimulera dem, för att det funkar inte riktigt i en grupp där man liksom behöver tänka struktur som mål nummer 1, 2 och 3 liksom. Är du med?
Ja, jag förstår precis.
Och det är svårt, för det gör också att jag i slutet på att jag är ganska trött. Jag är trött på mig själv, jag är trött på min lärarroll, jag är trött på liksom inte dem och inte våra lektioner, men verkligen inte. Även om det var ansträngande så är jag verkligen inte det. Men liksom jag är trött på den typiska läraren, för att jag har varit den personen för mycket. Förstår du vad jag menar?
Jag förstår precis vad du menar.
Jag måste bort från liksom lärarrummet, jag måste bort från och bara liksom vara människa igen och på något sätt här. Annars skulle jag bli knäpp liksom.
Ja, men jag förstår precis vad du menar, och jag tänker ibland så där på, jag hade en grupp en gång för länge sedan som var en sån här grupp som sa man någonting så sa de ja, men vad händer om vi provar det här?
Mm.
Och nu läser vi den här boken. Ja, men vad händer om vi gör så här också?
Mm.
Och det var så fruktansvärt roligt att vara den läraren som bara sa ja och höll i tyglarna och liksom fick liksom vara med på resan. Och man fick med sig alla. Och de var så fantastiska, så de fick ju med sig de svagare. Alltså, vi hade ju en fantastiskt utbyte i det där klassrummet.
Mm.
Men sen så har man ju då, men det är ju några år sedan, jag har ju haft några år här nu med mycket struktur, mycket fyrkantighet, mycket inledande av lektioner med väldigt strama tyglar, väldigt tydliga liksom syften med uppgifterna. Väldigt, och det är ju saker som vi, men det blir ju på bekostnad av någonting annat som vi också skulle vilja och behöva. I det samhälle som vi växer upp i. Det här är ju, jag tror läraren och den moderna läraren stora dilemma. Om vi vågar glutta på den dörren. Mm. Faktiskt. Mm. För att i det moderna samhället behöver man ju vara den.
Mm.
Som alltså, provar och försöker och undrar. För att vi vet ju så lite om de här moderna förutsättningarna. Eller det här.
Ja, visst.
Samtidigt som...
ja, men,
samtidigt som det inte fungerar, för att många kommer med svagare skolbakgrund, om man säger.
Ja, precis. Och bara gå direkt på det är direkt svek mot dem som inte har det med sig. Eller så.
Ja, du måste
hade jag haft en grupp som var liksom hälften hade varit, för då hade jag mycket väl kunnat hamna i den fällan.
Mm.
Och jag tror många lärare gör det, för man tänker sig nu ska jag göra så här och så tappar man några. Eller så får man liksom anstränga sig hjärnet för att verkligen kompensera för att de ska få komma med.
Mm.
Nu är en grupp där så absurdt många är i behov av de här fyrkantiga ramarna, att det blir så här, men nu gör vi det för alla.
Mm.
Det är inte så här, men det är bra för alla, utan alla behöver det.
Mm.
Och det är tur, för att annars är inte jag liksom nog varit där. Men jag kan ge ett exempel bara, för att någonstans prata om det vi pratar om.
Mm.
Vi har haft nämligen en gemensam erfarenhet som har varit precis på det sättet som du pratar om.
Mm.
Jag fick hoppa in och ta en engelska lektion kanske i oktober typ. Mm. Och det handlar om så här, att kunna presentera sig själv och sin dag, för att prata om tider och morgon, vad gjorde du i morse och liksom grammatik och liksom kunna formulera sig ganska elevnära. Och då behöver vi liksom läsa en text om någon elev eller någon barn som har gjort det här först och sen det här. Och så resulterade i att de fick säga sagt själv, vi måste göra det här, vi måste göra det här. Någon jätteenkel ordlek så. Och då så började vi prata om med Ridley Scott-dokumentären Day in Life in a Day, heter det så? Ja.
Mm.
Där han har liksom bara bett folk så här, 2007 någon gång och bara så här, filma med din mobil vad du gör den här dagen, så klipper jag upp det till en dokumentär. Så handlade det om vad som hände i hela världen den dagen. Så jag visade dem en trailer och så började vi prata om det. Så liksom tog vi ut lite ord från det och meningar från det och så. Och de var ju superfascinerade över liksom det konceptet. Och då var de så här, men kan inte vi göra en sån film om vad vi gör en dag? Jag tänkte så här, jo men det här måste vi göra. Det här är liksom ganska lågt hängande frukt. Och jag såg en ganska enkel väg in i att ändå få med precis samma övningar, samma innehåll. Att göra det så pass fyrkantigt också. Att man kan få med sig alla de här eleverna som behöver strukturer. Fast man också gör ett projekt gemensamt. För att de behöver sådana grejer med.
Mm.
För att känna att de har gjort någonting som grupp. Att man liksom presterat någonting. Om man liksom kan trumma in det 100 gånger. Att det var den här elevens idé. Kommer du ihåg den här elevens idé som gjorde det? Nu ska vi göra den här elevens idé. Det blir också att de känner sig, ja men shit, så kan man också ha det. Det kan också vara en grej som kan vara liksom strukturerad undervisning som är meningsfull och lärorik också. Vi har gjort ett sånt projekt i år och jag gillar att göra många, många fler sådana.
Mm.
Och testa och se vad händer, vilka blir någonting, vilka blir inte av. Men här känner jag såhär, det finns utrymme för exakt ett på hela det här året. Och det kommer ta ett helt år. Men då kommer det liksom bli någonting värdefullt eller så.
Blev det där bra? Kanske. Mm, men jag förstår precis vad du menar och det där är ett dilemma. Och jag tror att den moderna lärarens dilemma, och jag tror att det är det som gör att vi på Twitter till exempel, men också i skoldebatten och den politiska skoldebatten kommer så jäkla vilse och hamnar i poler som vi egentligen inte är i. Alltså det här faktakunskap versus kreativitet. Det finns väl ingen motsättning.
Nej.
Det finns ingen motsättning mellan liksom, bara för att man tycker att ordningsbetyg är en dåligt påfund så betyder det inte att man inte tycker att studiero är någonting bra.
Nej.
Och så vidare. Men jag tror att de här polerna skapas av att vi behöver både och. Vi behöver den moderna människans kreativitet, är superviktig, och att den moderna människan behöver testa och prova och använda sina kunskaper och liksom, det är ingen...
Men grejen är att det finns inte tid och plats för allting, eller hur?
Ja.
Det är ju någonstans det som är grejen, och man måste kunna vara omställsam och kunna vara liksom den ena och den andra.
Ja, precis.
Och det är det som är någonstans känner nu, att liksom jag har fått stretcha mig väldigt långt åt ett håll det senaste året, för det är det jag behövt vara med just en specifik grupp, sen efter andra grupper som är på andra sätt. Så.
Mm.
Men liksom, det har varit en kvalitet som jag har behövt vässa mig själv inom så. Och jag känner någonstans efter ett år att men nu har jag ganska rejält träningsverk inom just det området, om du är med på vad jag menar. Och att liksom, jag känner att jag skulle vilja träna mer på det här andra också.
Mm.
Men det är klart att det kommer inte någon plats för det med.
Mm.
Och den bästa läraren är den som kan naturligtvis förmå att vara båda två.
Mm.
I rätt läge, i rätt tillfälle. Mm. Det är någonstans det som liksom där handlar om.
Mm.
Man kan inte ta fram ett universalkoncept och säga, så här ska vi alltid göra.
Nej.
För att det är inte ett sätt att möta. På samma sätt som att liksom, man absolut behöver vara skeptisk till den som alltid flummar runt på sådana här coola liksom, projekt utan att liksom känna in sig, vad är det för grupp som jag har framför mig? Är det en grupp som tar emot det? Är det en grupp som behöver det? Är det en grupp som lär sig bäst på det sättet? Är de där? Har de förmågorna de behöver med sig innan för att klara det? Så måste man vara lika skeptisk till de som stannar vid att göra det enkelt och bekvämt för sig och göra det som är liksom lägst hängande frukt, för då är det ingen som blir ut liksom som
nu stannar de ju i utvecklingen.
Ja men precis, det är ingen som man kräver inte att bli utmanad på det sättet om man inte liksom vet att det är ett alternativ. Det är jätteenkelt att gå runt och bara köra på den här liksom lågt hängande. Så och bara tänka som jag gör det så här, för det är himla lugnt, det är himla skönt, det är himla bra, det är himla tryggt, så kör jag. Mm. Det är lätt att fastna där som lärare.
Gud,
för att vi är liksom vana människor och någon sorts trygghetsknarkar personer mer än någonting annat. Och det är bra på många sätt, men det är inte det enda sättet som man kan ta ansvar på. Ibland behöver man också utmana sig själv och de eleverna man har runt omkring sig.
Gud ja, och jag brukar tänka att man kan aldrig använda ett material mer än 3 gånger. För att då är det dött. Alltså det finns hjärnforskning på det, att du kan aldrig upprepa dig själv. Alltså du kan aldrig jobba med ett projekt. Alltså du vet så. Första gången så är det lite så barnsjukdom, andra gången så rättar du till det, och tredje gången är du finslipat. Men sen fjärde gången, om du liksom kör samma föreläsning till exempel fjärde gången, då börjar du tappa liksom förutsättningarna. Du börjar tappa liksom, för att du tror att du har sagt det.
Och jag tycker det är roligt bara för att jag skrattar för det är, så här, det är så typiskt en kurslärare.
Ja, jo, men det är klart att det är kurslärare. Men du vet, om jag har tre paralleller så brukar jag tänka att nu har jag gjort det här tre gånger, nu fast länge där. liksom. Men jag har faktiskt, jag markerar det så i min dator. Det här, liksom, den här designen har jag gjort tre gånger, då får den dö.
Ja, men det är bra. Det är klart,
man spelar ingen roll hur bra det är, eller i alla fall vila i 10 år eller något. Liksom,
ja, men man behöver utmana sig själv, man behöver fortsätta utvecklas, så är det. Det märker jag ganska tydligt en del av de jobben jag gör genom Makerspacet. För en del grejer där är liksom, en del grundgrejer kan man göra 50 gånger. För det är 50 olika liksom, elevgrupper eller lärargrupper eller så som behöver det inom vår organisation. Men hade man gjort det på samma sätt 50 gånger så hade det varit superdålig kvalitet. För det var ganska dåligt levererat.
Men vi ska avsluta med en sak som är väldigt, väldigt viktig, förstår du. Vi ska byta helt spår och vi kanske kör en jingel här, jag vet inte.
Vi får se vad som händer.
Vi ska se vad som händer innan vi försvinner ut i sommarregnet här. Men det är nämligen så att en av de viktigaste sakerna som alla barn får med sig från rektorns tal. Jag lovar att din rektor också sa att läs en bok under sommarlovet.
Nej.
Sa inte din rektor det? Sa inte du det till dina elever då? Mina barns rektor sa det. Våran rektor sa det. Och mina större barn fick
apropå
till och med brev.
Hängande frukt. Ja, absolut.
Fick liksom med sig ett brev hem där det stod läs gärna en bok eller två. Så. Och jag tänker ju att jag vill ge ett sommarboktips till alla våra lyssnare. Det är nämligen så att det finns en tankesmedja som vi ofta brukar prata om i den här podden som heter Tankesmedjan Balans.
Just det.
Och min beundran för den här tankesmedjan och deras engagemang är jättestort.
De har blivit ett unikum i Sverige. De har blivit alltså, en kraft för lärares villkor som är oslagbar. Särskilt för att vara två personer som jobbar deltid med det jämfört med liksom stora fackförbund som har miljontals kronor i sina liksom kistor, och det känns som att de här två lyckas med någonting som ingen annan lyckas med. De är ju helt ovärderliga.
Ja, helt ovärderliga, och dessutom de har ju, det som är deras grej är att de har granskat alla kommunbudgetar i hela Sverige och liksom letat efter vad är det som inte stämmer, varför går det liksom inte ihop, varför känns det som vi håller på att jobba ihjäl oss. De har skrivit, nu har de samlat alla sina erfarenheter i en bok som heter De effektiva, och den boken kom ut i fredags, så den är den är en vecka gammal ungefär. Och jag har beställt den, jag har ju naturligtvis inte fått den och jag har inte läst den, men jag tycker att alldeles oavsett vad man tycker om effektiviseringskrav eller vad man tänker om skolbudgetar, man tycker liksom, man kan ju tycka mycket och man kan tycka olika, men är man politiker, är man skolmänniska, jag tycker alla som tycker att vi ska ha en offentlig sektor ska läsa den här boken, för att den ger en bild av någonting som vi egentligen sällan pratar om på det här sättet. Alltså förutsättningarna för offentlig sektor i Sverige.
Det är en kombination vi behöver ha. Jag tycker att man ska skaffa den och läsa den i sommar. Får jag inflika? Jag tycker man kan skaffa den och läsa den i höst typ.
Ja, men jag kan väl inte
en enda skolbok i mitt liv innan augusti. Jag vägrar. Karin, jag tvärvägrar.
Jag läser ju Pappaklausulen nu av Kemiri, och det är en fruktansvärt rolig bok, apropå ingenting. Ja. Så den kan man också läsa.
Hitta något sånt att läsa först. Beställ den här boken från Tankesmedjan Balans. Den finns på Bokhus, på Adlibris, överallt. Man
kan köpa den böcker. Låg etta på listan häromdagen.
Jag har inte på någon sån skönlitteraturlista.
Ja.
Lite otippat. Det får man
men
tänka, vad har de för algoritmer? Liksom, hur har det gått till?
Ja.
Eller hur få böcker säljs inom resten av sig. Men skitsamma. Poängen är så här att gå in, beställ hem den. Vill du läsa den i sommar, för guds skull, gör det då. Men annars, spara den till senare.
Ja, men vi behöver ha läst den. Och om
vi
inte
behöver ha
annat,
konversationen om
läs något kapitel
senare.
Och sen så stötta Tankesmedjan Balans, för vi behöver dem.
Ja, det tycker jag. Vi lägger en länk i det här podcast-textinformationen, så kan man göra det. Annars tänker jag att planen just nu, Karin, är att sticka så långt bort ifrån skolvärld som finns och bli människor igen. Och sen kommer vi tillbaka i augusti och så gör vi det här ett varv till.
Eller hur?
För säsong 10! Just det, säsong 10 av Svensk skola. Vi ses.
Det gör vi.
Ha det gott, hej.
Hej då. Det här är Skolsverige.
svenska skolan.